Men här, håll upp händerna och hucka.
Oh my god.
Hur kan du försvara den här på kanten, Alexander Gustafsson? Välkomna till MMA-podden med Paul Edvaje
och Seb Sabba.
Nu har det blivit dags för det bästa MMA-surret, eventuellt i hela galaxen.
Exakt, galaxen.
Ja, utomjordingarna förstår svenska och de hänger med på.
Exakt, det är klart.
MMA-snack.
Vi vet att de vet.
Det vet vi.
Att de lyssnar på det här.
Du, det vankas julafton.
Ja.
Sköna känslor eller?
Nej, jag har noll julkänsla. Helt ärligt. Ja.
Kan det bero på att det är ungefär i svensk sommar,
ja,
just nu?
Ja, faktiskt. Det känns som vår.
Ja.
Känns som typ så här april.
Ja, det är galet hur
i alla fall i Stockholm.
Ja.
Ja, det är jättekonstigt. Det är plusgrader liksom.
Hur får man julkänsla när det känns så här?
När man lyssnar på MMA-podden julspecial.
Exakt.
Förstår ni?
Det är det man måste göra. Men du, det kommer ju bli ett litet uppehåll här på MMA-galor. Det är en PFL-gala i, ja, för sig som är där.
Och jag ser fram emot Rising. Alltså, den har jag sett fram emot ett tag här, nyårsgalan. Det är bra grejer där.
Är det den 31?
Yes. Och ja, de har ju en gala, en Bellator-gala innan också, kvällen innan. Och sen så kör de Rising efter.
Aha, jag tror de skulle köra ihop.
Jag tror att det är varsin dag faktiskt.
Okej. Okay.
Så, men jag tycker att Rising-kortet är lite fett. För en som har koll på de här killarna så är det är, de har två bälten på spel. GP-bälte, fjärdeviksbälte, lätt tungviksbälte. Så det är mycket grejer. Och de har det är en bra, de har ju sin turnering ju liksom, 70 kilos GP:n som det är semifinaler och finaler liksom, så.
De gillar det där med GPS i Asien.
Ja, de älskar det. Det är ju där de ser att de får fram en riktig mästare. Liksom, att så här, du har vunnit turneringen. Det är liksom, det räknas då.
Jag gillar konceptet. Tror att UFC någonsin kommer köra på ett sånt koncept?
Alltså, jag tycker det är jättebra om man skulle kunna göra det. För det är ju lite som Bellator gör ju också det. De kör sina GPS liksom, som tar fram vem som är champ. Och det blir en turnering och alla har chans. Och jag tycker det är lite, jag vet inte, UFC kör ju sin andra modell med att du ska, lite boxningsmodellen liksom, du ska klättra upp i ranking för att möta den som är högst upp. Men en turnering kan också en person chocka som har en bra liksom, ett bra momentum.
Verkligen.
Under turneringen. Och det krävs lite mer när du går turnering, just att de kör två matcher samma kväll, sen semi och final. Så.
Och det går inte att säga nej till folk.
Exakt, du får ta den du får liksom, och du kan inte dodga, utan nej, får du en svår matchning direkt, då är det bara att leverera.
Mm. Jag gillar konceptet. One FC har ju kört också på sina Grand Prix. Jag tycker det var väldigt kul. Otroligt kul att One FC överhuvudtaget landade hos Viaplay. Det har ju varit jätteroligt. Jag har följt det liksom sporadiskt One, men nu har jag ju verkligen följt det slaviskt istället, med tanke på att jag jobbar mer, och jag märker också att det är mycket lyssnare som har hört av sig just uppskattat One på grund av det här mixade konceptet.
Ja. Och det är kul också att folk, om man tänker så här, det finns ju en hel generation som bara tror att MMA är UFC.
Ja.
Att de får en liten inblick och ser att det, liksom, det finns mer. Och det finns mycket, mycket mer än UFC. Och som har funnits minst lika länge, om inte längre, än UFC. Och att de får se att MMA är liksom, det finns olika variationer på MMA. Inte bara att det är UFC-konceptet, utan du kan fightas MMA på flera sätt med olika regelsystem och olika arenor, liksom vart matchen utspelar sig, både i ring och bur. Och
jag har blivit ett väldigt stort fan av just Ones regelsystem. Jag antar att det är detsamma i Rissin, va?
Ja, fast Rissin kör lite annorlunda. Det är att, jag tror att i Ones så har de tagit bort lite av stompsen och
domslutsreglerna.
Okay,
hur man dömer matchen. Det är något jag har fastnat väldigt
att
mycket
att de dömer för en helhet.
Ja, så att om du gör en, om vi säger att båda fighters nu cruisar runt 1 och 2, eller en är, den ena leder lite under runda 1 och 2, men i tredje ronden kommer den andra motståndaren som ligger under och verkligen bara levererar, jagar lås, jagar avslut, då vinner han ändå matchen. Exakt. För att han har...
Du kan inte poäng vinna en match. Liksom.
Nej.
Men det är lite det asiatiska hur de ser på fighting, att de vill att du ska vara där och liksom visa din inre krigare 100% och inte kom in som en, liksom, som en idrott och du ska vinna det här bara på taktiskt och utnyttja reglerna till din favör, utan det är mer att du ska in och du ska kriga och vinst eller förlust, så länge du visar det så kommer publiken alltid tycka om det, och du kommer alltid ha matcher. Du behöver inte oroa dig för att förlora.
Nej.
Om du ger allt.
Nej, jag gillar det väldigt mycket. Jag har däremot svårt att se att UFC skulle gå i den linjen.
Nej, det känns som att de har sitt koncept och de kommer nog köra på det, och det är väl liksom det majoriteten av människor, i alla fall i västvärlden, har blivit så här indoktrinerade att det är så MMA ska gå till och är. Och det är som många MMA-konspiratörer säger ute. Det är ju för att favorisera brottan. Alltså wrestling, det är därför UFC har de här reglerna med 5 minuter och takedowns väger väldigt tungt liksom, och du vinner ronder på det. Och det är att amerikaner alltid har varit brottare. Om man jämför, alltså MMA-historia, så har jänkarna varit the wrestlers in the game liksom. Brassarna hade BJJ, japanerna catch wrestling, freestyle wrestling, pro wrestling, och europeer striking, om man säger så, från början. Och för att det ska gynna brottarna och jänkarna, så har de anammat regler som anpassar sig bäst till deras liksom stilar. Så det är väl lite det. Och jag gillar det här med Japan i alla fall, 10 minuter, för det ger möjlighet till fight.
Risky, no.
Ja, för det ger verkligen möjlighet att så här, visst du kan ta ner, men du har 10 minuter på dig att hålla den här personen nere, och du får inte bli trött, för det är 10 minuter du ska slåss. Och längre ronder gynnar ju grapplers mer också, att du har tid att jobba ditt liksom, än att du har bara 5 minuter du ska snabbt försöka hitta låset, utan nu har du mer tid att jobba underifrån eller på topp liksom.
Jag gillade när Pride körde de här Bushido-turneringarna
med, vad säger man, de vägde mindre.
Ja, jag tyckte de var riktigt underhållande alltså. Men det var det, alltså jag vill minnas att det var någon form av regeländring där också, men jag kommer inte ihåg vad det var, hur man dömde rond eller något. Jag kan ha men det var något med Bushido, eller så var det bara att de var lättare. Men jag tyckte det var, jag gillade verkligen deras Bushido-koncept. De turneringarna, jävligt roliga.
Och jag gillade deras intron till dem också. Det var alltid liksom häftigt, han stod och slog på trummor och...
Ja. Men fan, till och med presidenten, vad heter han? För
Takada.
Han stod ju där i de här nästan kalsonger.
Ja, jag satt han göra det live faktiskt för 2 år sedan på nyårsgalan där i Japan. Det är coolt.
Ja, det är riktigt mäktigt.
Men det är ju så här, UFC, eller överlag liksom, amerikanska galor är gjort för tv.
Ja.
Du ska se det hemma. På plats, det är inte så mycket show. Medan i Japan är det tvärtom. Det är mer att du ska vara på plats. Det är ett spektakel. Det är liksom, sändningen på tv pågår i 4-5 timmar. Bara liksom med surr emellan och gäster. Och liksom, det ska vara drama. Och det är mer en grej du ska uppleva på plats. Så folk tar med sig sina familjer och liksom sitter och tittar på det här. Och det är en del i kulturen på ett helt annat sätt. Jag kan bara jämföra nu när jag var i Bellator senast, fick en chock liksom av hur publiken betedde sig när man liksom har varit i Japan så länge och det är så artigt och här liksom, så här, de bara brölar och skriker massa grejer, och hur de kan ändra läger också liksom, så här, från att skrika på Kalle till att sen heja på han och... Men det är the American way.
Jo, men det är det. Jag vet också det, just när man kollar på de här gamla Pride-galerna, så det, den första upplevelsen när man tittar på Pride-galen, man bara, är det någon som har mutat sändningen?
Och man hör coacherna, allt de säger. Och...
det är bara tyst. Och sen när det händer något svep eller något så här scramble, bara, oh, reagerar alla.
Sen finns det ju en klassiker. Alltid när Gomi gick match var det alltid någon shit. Som, Gomi! I mitten av tystnaden.
Men han var grym. Alltså fan vad bra han var i Pride.
Han var deras första lightweight champ där. Och han var dominant. Och det är tråkigt att liksom... Det var ju hans era. Det var ju då. Och sen han kom till USA, eller... efter den eran så har han aldrig varit densamma.
Nej. Men där undrar, är det liksom att han var lite klar med sin karriär på ett sätt när han kom till UFC, eller är det resan till USA? För det är något som diskuteras.
Jag tror att det är han som person. Alltså. För nu när man har varit i Japan så har man liksom sett alla de här promo-grejerna de har gjort om han och så här, nu på senare. Och han är ju en kille som, han liksom tillhör inte något gym, utan han går och tränar på ett ställe och slår lite säck typ. Och gillar att dricka bärs. Och gilla slåss liksom. Så jag tror att han ändå hade sin lite, vad säger man, var mer professionell för 15 år sedan i det han gjorde, och nu är det bara liksom en fight. Och det är, han har all respekt i Japan liksom. Japanska folket älskar honom och, nej, men det är lite tråkigt, för folk får liksom, de blir doldisar. Folk glömmer bort, de ser dem och vad det här för liksom sopa. Och sen vet de inte att den här killen har en 10-årig karriär där han har liksom spöat allt och alla.
Nej, det var min tjej. Jag tyckte det var jobbigt när Gomi kom över till UFC och det gick som det gick, och man märkte att fan, alltså han är inte, så det finns ingenting kvar av den japanska eran Gomi, ska man säga, när han är i USA. Så det är riktigt trist. Men det är en hel del som har rockat ut för det där.
Absolut.
Det har gått sin tid, de kommer på ett nytt ställe och så flyter det inte på som det ska. Exakt. Jag tänkte så här, innan vi hoppar på UFC Busan som var igår, som att vi spelar in det här då på en söndag.
Yes.
Så ska vi reda ut lite det här med PPV:erna som i det nya avtalet då som sträcker sig utav Nent. Jag har fått en hel del frågor om det här, vilket är väldigt förståeligt att folk hör av sig till mig och undrar. Jag har kollat upp och jag har då lite svar på de standardfrågorna. Så jag kommer rent enkelt bara citera standardfrågorna. Det här är en av frågorna som jag har fått. Hur länge sträcker sig sändningsrättigheterna? Då är då det korrekta svaret så här. Nent Group har skrivit ett flerårigt avtal med UFC. Exakt hur långt det sträcker sig kan vi inte gå in på. Det här avtalet möjliggör att Nent Group kan fortsätta erbjuda samtliga UFC-galor till en svensk publik. Fråga två. Vad är det som kommer att vara PPV-galor? Då är svaret, det rör sig om ett litet urval. På den amerikanska marknaden säljs till exempel samtliga numrerade galor som PPV. Så blir inte fallet här i Sverige och övriga Norden. Jag har också fått mycket frågor om priset, om det är 499 eller om det kommer skifta. Och då är svaret att priset bestäms inför varje enskild PPV-gala och kommuniceras i god tid. Sista frågan är då, måste man ha ett sportpaket för att köpa en PPV? Svaret är nej. Det måste man inte. Man kan bara köpa en PPV om man vill. Man behöver inte vara abonnent. Och jag tror att den frågan kommer nog väldigt mycket, för att jag vet när det gäller ESPN i USA, då behöver du ha både ett ESPN-abonnemang och sen då köpa en pay-per-view. Jag har också fattat att ESPN kommer att höja sina pay-per-views i USA och Kanada, tror jag, med $10. Så jag tror de kommer landa på $69 om jag inte har fel. Vilket är, det är 700 spänn med tanke på dollarkursen just nu. Så kommer de ligga ungefär 200 kronor dyrare där. Sen vet jag inte vad ESPN-dealen kostar. Det låter jag vara osagt. Men så här, det finns ett gäng fler frågor som jag har fått. Dels pratar väldigt många om att det ska vara, att det ska kosta 1 000 kronor i månaden. Svar nej, det kommer inte kosta 1 000 kronor i månaden, och det här hänger verkligen på vilket abonnemang man har hos Viaplay. För er som har det gamla fighting-paketet, ni kommer fortsätta betala 199 kronor. Säger ni upp det här paketet, ja. När ni signar om, då signar man upp sig på sportpaketet. Och det är dyrare. Jag tror att det paketet kostar runt 400, om det är till och med 499. Så har ni fighting-paketet, behåll fighting-paketet för 199 spänn. Säg inte upp det, utan behåll fighting-paketet. För att säger ni väl upp det, kan ni inte signa upp er på fighting-paketet igen. Och det här vet jag på grund av att det var folk förut som sa upp fighting-paketet och trodde att det skulle gå att signa upp igen, och då gick inte det, för att det abonnemanget finns inte kvar att köpa. Men om ni har det, så har ni det.
Exakt.
Behåll det bara. Säg inte upp det. Behåll fighting-paketet om ni har det. Annars är det 499 kronor i månaden. Och jag, så som jag har tolkat det här, dels texten och när jag har pratat med några av mina kollegor, så uppfattar jag det inte som att varenda gala kommer att vara en PPV. Alltså att de numrerade galorna kommer nödvändigtvis inte vara PPV i Sverige. Det rör sig om ett urval. Jag vet inte hur många, jag vet inte hur få. Jag vet att det börjar med McGregor och Khabib. Mm. Sen får vi får se var det landar. Så det är väl ungefär där som det är väl så mycket svar jag kan ge. Mm. Så man väljer själv vilka PPV man, av de PPV:erna som vi kommer sälja, som man vill se. Det får man själv bestämma. Är man smart så sitter man kanske inte hemma själv och ser dem, utan man kanske drar ihop Sebba.
Och drar ihop mig, va? Ja, ni bjuder mig på PPV, annars har vi inget att prata om.
Precis.
Ni får swisha.
Ja. Nej, men som sagt, det är så det ser ut. Det rör sig inte om varenda gala, det rör sig om några utvalda.
Det är Conors fel.
Ja.
Ja.
Det är Conors fel.
Det är Conors fel.
Det är Conor McGregor. Men jag vill också slänga in en liten grej här med. Det är samma som, det här tror jag nog väldigt många kanske har missat av den, liksom, ja, väldigt många har missat. Men Australien började sända sina första PPV:er förra året, till exempel.
Mm.
Så jag får en liten känsla av att UFC signar upp sig i bra länder, och när tillfället är inne så verkar det som att de vill rulla in i PPV-marknaden.
Det är väl klart.
Där.
UFC vill tjäna pengar, och ja. Jag tror att tyvärr så kommer det bli att det bara kommer bli PPV i slutet. Något sånt. Liksom.
Ja, fast det är inte 42 galer.
You never know. Money, nej, det money, 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 money.
Nej, den här är svår att...
Kanske gör lite, sänker priset lite på dem, men att det liksom... Pengar ska in.
Nej, för så som jag har tolkat det, så tror jag att ESPN-dealen har varit en bra deal för dem.
Mm.
Vad gäller just att täcka upp en viss summa per år inför UFC. Men jag tror lite som boxning att det kommer bli det här med att de här största fighterna kommer alltid att fortsätta vara PPV. Liksom.
Men då hoppas vi att alla fighters får ta del av de här pengarna. Att det inte är liksom bara UFC som rår åt sig.
Nej, jag tror väl att det är väl de som är högst upp på den listan. Men däremot har jag börjat få ett litet intryck av de flesta har nog fått relativt bra betalt. Förutom Daniel Tamer. Vi ska ta upp den listan.
Okay, ja.
För att det var en grej just att han fick sämst betalt på den senaste PPV:n. Men jag ska under sändningen plocka fram den listan. Men jag tror ändå att vi är nog rätt klara med...
Så dagens lärdom, ni som har fightpaketet, se inte upp fightpaketet.
Nej, det tycker jag inte. Jag måste bara googla samtidigt här så jag får fram den här listan, för jag tycker att vi kan gå in på det direkt. Bara för det skriver jag då fel gala. Så
Bozan.
Nej, det var inte den. Jag tänkte att jag skulle gå in på den med Fighters Pay. Så här. Jag säger inte att det är en video bara för det när jag vill. Jo, men där. Här har vi det. Okej. Yes. Vi börjar från
shoot
typ botten och upp då. Om folk inte vet så har man ett show money, det är att komma dit, det är en summa. Om man vinner, då brukar den summan dubblas. Så att vissa kommer att låta lägre på, och det är nog bara för att de bara har sitt show money. Så här, Oscar Piechota fick $20,000. Punahele Soriano gjorde debut och han fick då 10-10. Plus att han fick en vinstbonus också.
Vad var vinstbonusen?
Det måste ju ha varit 50 G's.
Ja, det var i och för sig en KO.
Ja, exakt. Vi hade Vivian Gomez mot Jessica Ai, och Vivian Gomez fick då 45 000 plus 14 400 på grund av att Jessica Ai missade vikten. Men Jessica Ai vann, så hon fick då 48 000. Så jag fattar inte om det är minus eller det är...
Det borde ju vara minus den där summan.
Ja, det borde vara. Kai Kara France fick 25. Och Brandon Moreno fick 31 plus 31 och en vinbonus. Ben Saunders fick 35, Matt Brown fick 80 plus 80, tolkar det som. Daniel Tamer fick 18k för att han förlorade, och det är det som gör att han var sämst betalt. Han hade $2,000 mindre på Nahel Soriano. Chase Hopper fick 24 gånger 24, så han har ett bättre avtal redan från scratch än vad Daniel Tamer har. Det förvånade mig lite att han hade det, men det kanske är för att han gick där Contender Series vägen. Han är ung och
sen har han väldigt bra management som har liksom, som har lyckats få se till att han får den här summan betald. Det handlar ju om det liksom.
Ja. Vi har Ian Heinisch fick 25, Geoff Neal fick 31 plus 31, Mike Perry tjänade 90. Piotr Jan fick 66 plus 66 plus en vinstbonus på 50. Uriah Faber, han hade 250 trots torsk. Och jag tror att det kan vara att han har en 250 win or lose. Att det, han är garanterad det ändå. Marlon Moraes fick 110 plus 110 plus en vinstbonus. José Aldo fick $400,000. Jermaine de Randami tjänade 100k. Amanda Nunes fick 350 plus 100 000. Volkanovski tjänade 250. Max Holloway hade 350, Kobe Covington och Kamaru Usman fick $500,000.
Båda två?
Yes.
Så men fick inte Kamaru med då, eller?
Nej, jag tror att det har blivit lite så att när det gäller de som är högst upp på PPV:erna så brukar de ha, liksom oavsett, de har tagit bort det här vinstpengen, utan det är bara du har en halv miljon dollar.
Fast det är fan inte bra. Det kan ju bli tråkiga matcher också.
Ja, men det är ju en titel som står på spel, så att behåller du titeln så har du ju mycket bättre betalt till nästa match.
Planering.
Det. Ja, men det jag tror att Connor och Diaz var väl de första när de gick match två måste ha varit som fick, eller var det första matchen som fick en halv miljon dollar. Så lönerna ökar verkligen sakta men säkert i UFC, men backar vi några år, alltså då det var inte ens en diskussion om 500k för någon överhuvudtaget. Så att jag tycker ändå att de skulle definitivt kunna ge mer, men de rör sig ändå i rätt riktning sakta men säkert. Så vi får se.
Vi får se
hur det fortsätter. UFC befann sig i Korea, Sydkorea, i Busan den här helgen. Och det var en bra gala. Det var skönt att kunna gå upp och sätta sig och käka frukost och titta på lite UFC.
Kolla lite UFC.
Det är ju ovanligt. Jag kommenterade inte, som ni säkert märkte, utan det var Mango Valdo som satt där inne. Så jag fick en ledig dag. Och jag fick till och med den sköna känslan av att titta på UFC samtidigt som jag klippte håret. Och det var Volkan Ozdemir och Alexander Rakic som stod för fyrverkerierna där inne. Jag skulle egentligen behövt se om den matchen. Jag upplevde att det var världens krig, men som sagt, jag blev klippt under livesändning, eller då den gick live. Så jag fattade att det var ett krig, men jag kanske har lite svårt att säga om jag är enig eller oenig med domslutet.
Jag är enig. Jag tycker att Rakic vann första ronden övertygande. Men sen så gasade han lite. Och Volkan drev ändå fram hela tiden. La press. Kanske inte fick in de cleanaste träffarna, men pressen avgjorde, och att det var väldigt dominant i rond 3 också. Och att han jobbade mycket low kicks, och jag tror att den där det där huvudet som började växa nere vid knät på Rakic, att det också påverkade domarna väldigt mycket liksom. Och jag tror att det också så gjorde att han inte kunde röra sig på samma sätt så explosivt som han gjorde i första ronden, där jag tyckte han var väldigt, väldigt imponerande.
Alltså jag gillar Rakic. Jag tycker att han är en fantastisk fighter. Det var kul att verkligen få se honom fight.
Ja, och det här var ju split decision. Så egentligen hade jag kunnat köpa det om det hade gått till Rakic, men ändå tyckte att men Volkan gjorde ju ändå lite mera i dem i slutet på andra ronden och hela tredje liksom. Men en split, och Volkan var ju glad att han fick domslutet med sig den här gången. Och det gör han ju väldigt liksom tydligt.
Det är det som vissa har sagt sist, förut blev han rånad, nu var det han som rånade, är det några som har skrivit. Jag måste som sagt se om matchen för att kunna ha en så här åsikt om jag tycker att det var fel eller inte. Jag upplevde bara att det var världens krig, så när jag hörde delat så var jag så här, okej, det köper jag. Men ja, bra match. Jag tror ändå på ett, jag tror så här, det är bra för Rakic att få backa ett steg, för det hade funnits en risk att han blev uppskickad mot Jones för tidigt. Jag tror att den här förlusten för Rakic, den kommer bara ge honom
och det är
mer glöd.
Förlust, det är inte så att han fick stryk. Liksom. Att säga, du är dålig.
Nej.
Du fick liksom bli whoopad, utan nu är det mer så här. Du gjorde en match, det var jättenära. Du gjorde lite mindre än vad andra gjorde. Så kunde det gå åt vilket håll i slutet av dagen ändå.
Jag tror att det är bra, för jag tror att annars hade det liksom direkt börjat blivit snack om att han ska möta John Jones och då står han näst på tur. Jag tror istället, det här ger honom en möjlighet att träna mer, bli bättre i alla aspekter MMA och kanske gå 2-3 matcher under nästa år och sen. Jag tror nog att för Rakic så är det skynda långsamt, för att den killen har potential.
Ja, han är ung också, så det är liksom, han behöver bara möta lite sådana här killers fler och bara bli bättre själv.
Ja, verkligen.
Det är det. De kommer göra han bättre. Och sen kan han absolut vara en farlig titelutmanare om något år.
Ja. Fan. Jag blev besviken igår.
Tänkte du?
Jag hade hoppet om Doho Choi. Det var så bra match.
Det såg ju så bra ut. Alltså, det var ju verkligen så här. Alltså han såg ju så dominant ut. Och pricksäker med allt han gjorde. Men vi släpp. Det är allt som behövs.
Det är verkligen det. Det är med så små marginaler när det kommer. Det är så här ett litet snedsteg, så då är det bara över. Och det var ju verkligen det som hände. Med 28 sekunder kvar på rond 2 blev Doho Choi ordentligt prickad. Och jag tyckte att han ägde, kanske han inte gjorde, men han hade en bra, han tyglade Charles Jourdain väldigt bra.
Men Jourdain var ändå med.
Och ja, liksom, han var gäng hela tiden.
Tillbaka, åt de här, liksom, men han var ändå med. Det var inte så att han började. Han blev ju nedslagen där i första ronden ett par gånger, men liksom, han var med. Och jag tror att han bara letade efter rätt timing.
Och jag tyckte att han plockade upp sig själv ganska bra i roll två. Att det, där märkte man att det började sakta men säkert komma en liten vändning och sen boom, han prickade Choi. Och ja, ner gick The Superboy och där avbröts matchen.
Yes.
Men ändå, vilken match. Alltså båda där bjöd på en otrolig match. Jag tror att hade det här varit en trerondare, då hade det kunnat lätt varit Fight of the Night. Nu är jag i och för sig lite dålig koll på vilka som plockade bonusar under den här galan. För jag har haft fullt upp. Det är jul snart.
Exakt.
Tomten
ska spela sin podd och grejer
liksom. Exakt. Nej, men grym. Alltså, grym match. Spännande att se Charles och Dan. Om jag inte minns helt fel, va? Han debuterade också i en viktklass upp.
Och han väl såg nu väldigt liksom liten ut, ja. Eller för viktklassen.
Så det ska bli spännande att se vad han kommer leverera framöver. Men sen hade vi ju innan då.
Exakt.
Dawn Jung mot Mike Rodriguez.
Ja, det var det var exakt.
Vilken träff.
Mm. Men det var också Mike Rodriguez har ju så här klassiskt thaiboxarstand, står i linje och det Daun gjorde var bara liksom kliva ut lite åt sidan och hitta den där, jag tror man rakt höger va.
Mm.
Och bara liksom den bara satt helt perfekt.
Det är riktigt.
Men en liten rolig grej.
Mm.
Mike Rodriguez fötter.
Ja,
jag hörde någon grej där att han och Bigfoot Silva har lika stora fötter.
Ja, det är sjukt.
Alltså de är enorma. Så om ni liksom går tillbaka och ser på matchen och tänk på hans fötter, det är liksom alltså enorma.
Ja,
hobbitfötter,
ja, liksom. Sjukt. De är verkligen otroligt stora.
Han borde lära sig utnyttja dem i fightingen.
Ja,
det
roliga var när jag tittade på hans fötter, då tänkte jag också på matchen med Jan Blachowicz och Luke Rockhold. Där Luke Rockhold går och klagar på fötterna och så blir han knockad av en huvudspark. Tänkte då få den huvudsparken av Mike Rodriguez. Fan, då är det ju tack och godnatt.
Ja, det är galet.
Det är rätt, då är det rätt över.
Precis.
Ja, men som sagt, den levererade. Jag tyckte det var så här långt, det var väldigt bra. Det var väl det var två matcher där innan. Men vi flyger på huvudmatchen.
Yes.
Chen Sung-yoon skulle ha mött Brian Ortega. Ortega blev skadad. Inhoppade och Frank Edgar. Var det 2-3 veckor? Nej, det var mer.
Ja, tre veckor kanske.
Tre veckor tror jag.
Ja. Kanske en månad.
Han kliver in och väljer då att möta Chen Sung-yoon.
Ja.
Ja, alltså jag är egentligen inte någonstans förvånad över resultatet. Vad är din tanke?
Alltså jag tänker ju så här, Frankie Edgar är ju legend. Han har hållit på i jag vet inte hur länge liksom, och alltid varit i krig och alltid levererat. Och jag tror att den här matchen, det är ändå zombie och på hemmaplan dessutom. Du flyger för att möta zombie på hemmaplan. Det kommer bli svårt och det var ju det som hände också liksom. Han hade det väldigt väldigt svårt.
Ja.
Och Frankie, jag tror det finns så mycket, vet, Han är samma fighter hela tiden. Han rör sig på samma sätt, han gör samma saker och det finns så mycket tape på honom, så jag tror att folk har studerat han och vet vad som funkar och har sett andra göra saker som funkar på han och liksom, nej, Korean Zombie gjorde det här väldigt, väldigt enkelt för sig.
Ja.
Och var en bättre fight än liksom.
Ja, men verkligen, jag är alltså, jag börjar tänka lite nu på Frank Edgar. Vad behöver han göra? Nummer ett, jag tycker att han är på tok för liten för den här klassen. Precis som du säger, han har inte förändrats någonting i sin fightingstil de senaste åren. Alltså verkligen ingenting. Det är inte som att jag någon gång under de senaste åren har tittat på Frankie Edgar och tänkt wow, renaissance man, han har återfunnit sig själv.
Och sen är det ju också så här, han har ju alltid haft fördelen att hålla ett högt tempo med folk, men nu är folk yngre än han och de orkar hålla det här tempot. Och liksom det är lite ett generationsskifte här tror jag i den, att han liksom han är den gamla skolan här och den nya hybridskolan här är här och de har allt på sin sida. Och visst, Frankie har hjärtat och det har han alltid, men det kommer nog göra han mer illa än gott framöver tror jag.
Jag tror det med, och det är lite det här när han blir nedslagen så är det, men det är så här vi brukar se Frankie Edgar, han blir alltid skakad tidigt. Jo, men till slut kommer en dag då du inte återhämtar dig,
ja, det
känns som att det är där han börjar hamna nu, att du kan ta så pass många knockdowns i din karriär, men till slut kommer knockdowns som bara leder till rena knockouter. Och jag tror att för Frank Edgars egen skull så tror jag att han är inte långt därifrån, för att vi får inte glömma heller alltså tiden han har spenderat in i en bud är så absurt. Det rör sig om timmar han har varit där inne och fightats. Dygn, typ. Dygn. Och han har blivit skakad i alltså fan varendaste match.
Ja, nästan alltså. Det är...
Så tror man att han är borta och så lyckas han återhämta sig mirakulöst. Men jag tror att till slut, det går inte att återhämta sig längre. Och jag tror att för Frankies egen skull nu så tror jag att han behöver nog omvärdera så här, hälsa före karriär, för jag tror att
han ska sluta, ganska snabbt. Jag tror att han ska sluta jaga titeln. Ja. Gå lite sådana här matcher, du vet att så, men det här är någon i på min liksom, nivå, om man säger så. Inte de här som är primar just nu eller liksom som har sina eror, utan möt någon typ Cub Swanson, men nu är ju Cub förstört knät, hörde jag, så det går inte heller. Men någon i den liksom, en liten old schooler också. Ja. Så tror jag ändå det kan bli underhållning, men blir han knockad igen så tycker jag han ska börja tänka över att det kanske är dags.
Ja,
han har ju varit champ, han har inget att liksom skämmas över. Det...
Nej, han har ju verkligen gjort en karriär och jag gillar Frank Edgar, det är kul att se Frank. Jag tänker mer nu, som jag sa det handlar nog att omvärdera hälsa framför karriär.
Exakt.
För att det går att ta så många knockdowns, så den här berömda hakan, den lever...
Jag läste hans inlägg där han gjorde efter matchen att det är hårets fel. Det är dags att klippa den här frillan.
Ja.
Men nej, vi får se. Frank är ändå en skön karaktär liksom, och han har alltid levererat och alltid varit en good guy, så det, och alltid liksom kommit för att fightas. Så jag hoppas ju se han igen, men inte mot de här liksom, att han är, man vet att nu är du intagen som kanonmat här, utan...
Nej, ja, det där är också. Jag undrar om han skulle kunna göra en José Aldo och kliva ner en viktklass.
Det skulle han säkert kunna göra. Men frågan är om han pallar och vill. Ja. Det är ju det. Hur lever han idag?
Mm.
Kanske inte har samma hunger på samma sätt liksom, att göra det här.
Nej.
Utan det kanske också är en liten... Du gör det, du är van vid det. Det är ditt liv liksom, och du får en bra fet paycheck. Men vi får väl vänta och se här.
Verkligen.
Jag tror han kommer gå matchen. Det tror jag efter det här.
Det coola med Frank Edgar är att jag satt och tittade på en dokumentär, det här för många, många år sedan. Jag vill minnas att dokumentären handlade om olika så här, livsöden. Varav det fanns då en kille som hette Frank Edgar som drömde om att hålla på med MMA, och han drömde om att en dag bli signad av UFC och bli champ. Har du sett det här?
Nej.
Det var skitintressant. Jag såg redan Frank Edgar där.
Okej, okay.
För
cool.
Jättelänge sedan, och det här var något som jag tror gick på typ så här, någon av de vanliga standardkanalerna. Bara jag såg det på kabel-tv typ. Och han snackade om liksom, nej, men han drömde om att bli proffs. Han hoppades på att en dag bli signad för UFC. Så jag var så coolt. Fan, får se om han lyckas. Och no shit, han lyckades verkligen. Så han har ju gjort en otrolig resa. Det här är ju en kille som har nått alla mål liksom. Men som sagt, alla de krigen han har varit i och sättet som han nu börjar bli skakad på. Men jag tyckte man märkte här att återhämtningen finns. Han var ju inte liksom utslagen och sövd.
Han är
men...
38 år dessutom.
Ja.
Det är ju lite det. Han kan gå ner, så kan han möta Faber typ.
Ja, men typ.
Men en sån grej liksom, det vore ju ändå helt okej.
Verkligen, två old schoolers som får göra upp i den nya eran.
Precis.
Men Chan Sung-yeon då, han kommer ju nu garanterat att knipa nummer fyra platsen i rankingen.
Jag vill ju ändå se honom mot Ortega. Jag tycker det är synd att den matchen inte blev av. Jag tycker att det är... Jag är imponerad av Zombie. Alltså, jag tycker han är grym överallt. Jag tyckte till och med här liksom, i instinkten att följa upp, när han slår ner Edgar, så slår han slag liksom under armen, under armhålan för att komma åt hakan. Och det är liksom... Det där är automatiserat.
Mm.
Liksom, för ofta slår du... Om du bara liksom, personen är nere och på instinkt bara slår, så blir det att du slår på armarna eller liksom, personen kan gardera sig. Men det här är liksom direkt uttänkt och liksom väldigt, väldigt hög fight IQ på den mannen, och en haka som vi vet liksom, är där.
Ja, och det är så
om
sjukt
inte där. Jair nej, men gör exakt. En specialare där.
Exakt, och det är så sjuk match. Jag har ju tagit upp det här, så att ibland missförstår folk mig när jag säger det, men det är en match där han ägde matchen.
Ja.
Sen går han in i det här galna brawlet och så bara boom. Och det är ju sjukt snyggt utav Edgar att lyckas leverera på det sättet. Det är verkligen fantastiskt. Alltså det finns ett case för att göra en rematch mellan de två i framtiden också. Det beror på, så här, om de två fortsätter vinna sina matcher. Vi säger nog att han sätts mot Ortega. Jag skulle vilja se då Sabit i sådana fall mot Jair.
Ja, den där matchen måste ju bli av. Så kan han ta bort burväggen och bara köra en stor matta. Bara.
En plattform.
Det är ju folk som vill se Zombie mot Jair.
Ja.
Nej, förlåt. Nej, Zombie mot Sabit.
Rematch menar jag. Ja, fast jag vill hellre se Sabit mot Jair. Och det jag tycker den måste bli av. Och jag vet att UFC vet att den matchen kommer locka många människor. Och det är liksom, det kommer bli en intressant match just på grund av stilarna, hur de fightas liksom. Att det kan ju bli att de cancelar varandra också, eller att det bara blir en så här taekwondo-match typ.
Verkligen.
De försöker bara tajma, vem hittar tajmingen på den andra när de försöker attackera och kontringen och, nej, men jag tror det, den matchen måste bli av. Den vill vi se.
Ja.
Och jag tror att till och med Dana vill se den matchen.
Det tror jag också. Jag tror att han är lite sugen på det. Det ska bli spännande att se vad de raddar upp inför nästa år.
Verkligen.
Jag ser fram emot år 2020 vad gäller just...
Ja, det är ett helt år med MMA. Alltså, det är mycket som kommer hända.
Ja.
Både här hemma och liksom, nej, det är coolt.
Verkligen, och det har ju hänt väldigt mycket här hemma med tanke på alla nya organisationer. Exakt. Som har kommit upp.
Jag tänker för ett år sedan fanns ju inte så mycket galer som det har varit i år. Liksom.
Nej.
Lokala galer.
Nu kommer de ju upp med ett gäng. Och Västerås Fight Club ska köra Fight Club Rush. De ska dela ut Sweden Bad Boy-bältet.
Exakt.
Som jag ska dela ut.
Vad hände med turneringen? Jag känner mig deppig här.
Du hoppades på turnering.
Nu kommer det bli ännu mer jidde. Liksom. Ja. Nu kommer ju folk bara, nej, det där bältet. Jag har inte varit med.
Men däremot så tror jag att det är bältet sen man har det med sig. Det är lite så jag tolkat det.
Ja, så den som har det får liksom ett stort sikte på sig här.
Exakt.
Hemma.
Alla,
det är faktiskt bra. Kan,
nej,
kan man negotiera lite att så här, vilken organisation den går till här hemma, så tar du med i bältet.
Verkligen. Så får jag dela ut bältet. Det är skitroligt.
Ja, det är jävligt fett.
Vi utkallade där av Jörgen Hamberg, coach. Vill du komma och dela ut bältet 29 februari? Det är klart.
Vi vill gärna se bältet, hur det kommer se ut också. För det är ett custom-bälte de kommer göra.
Det är ju ett samarbete med just Bad Boy.
Så de gör, det kan bli jävligt coolt, tror jag, faktiskt.
Jag tror det ska bli grymt. Alltså, jag gillar matchningen Fernando Flores och Tobias Harila. Det är ju två killar som verkligen kommer gå in och fightas. Och bjuda på en
rejäl match. Men jag tänker att Harila har haft ett bra uppehåll här. Och se hur det påverkar honom när Fernando ändå har grindat och förberett sig för fight.
Ja,
också, men kanske inte fått den, men ändå liksom varit camp och mentalt varit förberedd för krig.
Ja.
Och sen vad mer händer 2020? Nej, det är mycket som händer. Det är, förhoppningsvis hoppas vi på att Bellator kommer till Sverige också.
Ja, det hade varit roligt.
Det tror jag kommer ske faktiskt. Mm. Med stor sannolikhet.
Och då skulle jag komma i ett år.
Ja, precis. Men jag tror att nästa år så blir det av.
Och återigen, där har vi det där. När ryktena kommer om att en organisation ska komma, vad gäller UFC, vad gäller Bellator, vad skulle gälla One, vilken organisation den är, tills ett datum är satt, så är det bara ett rykte, även om
det finns i deras
säger.
Planering, men sen måste ju allt runt omkring planeringen verkställas, och det är det. Då har man inget datum, då har man inte bokat en arena, men idén finns. Och så länge idén finns ju möjligheten att det verkligen också bara spikas. Det är bara att det måste liksom falla på plats, alla bitar. Så vi hoppas ju såklart mer fighting till Sverige. Hoppas UFC kommer också liksom. Och det tror jag. Kommer Bellator, kommer UFC komma, då är det liksom kampen om Sverige här.
Ja, jag blir inte förvånad om UFC kommer tillbaka, just för att det finns en ny deal nu också med Viaplay. För grejen är den här, och det vart jag jävligt så stolt över när jag var i Danmark, men då sitter jag, glömmer alltid bort vad han heter, men jag tror att han är Europa-vdn typ, eller ansvarig för Europa.
Knutsen, nej,
alltså UFC.
Aha, UFC. Tror jag, legenden Otto i Danmark.
Nej, UFC ansvarig över Europa.
Okej, okay,
han var där, och i då presskonferensen så skickar han ut en alltså rejäl hyllning till Viaplay. Och han sa då att liksom, vi vill alltid ha ett partnerskap med de som äger våra rättigheter, och det har vi fått med Viaplay. Contentet som de producerar runt våra fighters är fantastiskt, typ då Inside Alex, de har gjort det med Makwan, de har gjort det med Milmek. De gjorde det väl med Olympien. Jag vet inte om de gjorde det med Dalby eller om det var någon annan som producerades Dalby, så det låter jag vara osagt. Men sättet som vi jobbar med då hela, och jag säger verkligen vi, för jag tillhör Viaplay och fått äran att verkligen jobba med de här eventen. Det är någonting som de själva värderar väldigt, väldigt högt. Så jag tror att när det typen av samarbete finns, då kommer de vilja komma tillbaka till de länderna. Så vi håller tummarna för att det blir en gala även i Sverige, kanske Danmark. Vi får se hur de delar upp dem. Sverige ett år, Danmark nästa. Mycket möjligt.
Sen ska väl, vad heter det? Rush håller, det är Wolf, det är AK, det är Superior. Det är mycket i vår också. Så det blir en händelserik MMA-vår. Första delen på året här liksom. Det brukar ju då, om man tänker hösten brukar vara lite mer avsvalnad på galor. Men våren här, vad jag har hört, så kommer det vara mycket, mycket fighting.
Ja.
Och mycket möjlighet för folk som man har sett liksom, kanske hade en, två debutmatcher förra året och liksom matcha mer och se vad det kommer leda i deras karriär.
Jag tror definitivt också att den svenska amatören med MMA-scenen kommer växa otroligt mycket på grund av de här organisationerna som har poppat upp.
Det är klart.
Som även har satsat en hel del på amatören med MMA.
Yes. Det blir coolt att följa och coolt att se, och det är kul att det finns en sån stor pool med fighters nu i Sverige. Liksom. Det är många och alla tävlar och alla har ambitioner på att liksom bli bäst. Så.
Mm.
Fortsätt. Träna. Gå och träna nu.
Fortsätt. Du, jag tänkte så här, vi...
Ja.
Har du någon... Fan, du kommer ju bara säga det jag vill säga. Men vi får se om du säger det.
Okay.
Favoritfilm, kampsportstecken.
Det finns ju ett par, alltså.
Ja.
Alltså, det är ju så här... Jag är så Van Damme överlag. Det är liksom, jag är ju Van Damme-torsk från när man var kid på 80-talet.
Ja.
Så det är liksom Van Damme-laggrunden, tror jag, för mig. Jag tror de som är äldre har ju Bruce Lee, liksom 70-talisterna. Mm. Men för mig är det Van Damme, John Blood, som är number one. Så jag vet, och just den film, det är svårt att välja någon. Liksom. Det finns ju Bloodsport, Kickboxer och de här som är klassiker. Men det finns så många fler coola. Jag gillar The Quest också med han. Och Roger Moore är med den. Och...
Ja, det är ju så sjukt att Roger Moore är med den.
Ja, ah, faktiskt. Och det, men det är ju det här, du vet. Jag gillar, alltså grejen är, har jag en favoritgenre i filmer så är det ofta 80-talsrullar, för det är liksom, de går, det är bara underhållning. Liksom. Du ser action, då är det action. Idag så ska det vara allt i en film. Liksom. Du ska få drama, du ska få allt. Men ibland vill du bara koppla bort världen runt omkring och liksom, ja men nu ska det vara fighting, eller det ska vara liksom...
Och varenda jävla film är för lång idag.
Exakt.
Det är min känsla. Det är så här, även om du ska titta på, ibland är jag, ja, men som så här, säger komedi till exempel. Ja. Det ska vara komedi. Så börjar man... Fan, det är ju 2 timmar. Precis. Och 10 minuter.
Och det ska, vara, och det ska vara en film verkligen. Ja. Då är det liksom så här, men nu får du lite underhållning här. Ja. Ja, skratta och må bra och glöm bort allt runt omkring. Och det ska inte vara för långt, för då blir, tappar du intresset.
Ja, Bloodsport, den vänder jag upp och ner på hela min existens. Alltså, det är verkligen en film som jag bokstavligen har sett mer än 100 gånger. Mm. Och det är ingen överdrift.
Nej, nej, det är sådana filmer. Man kan liksom slänga på dem idag och bara fastna.
Ja.
Och bara så här, och sen i för sig, Rocky 4 också.
Mm.
Det är också en den sitter inpräntad i hjärtat på mig. Mm. Det är så här... Nu efter nyår, alla ni som har nyårsidéer där man börjar träna och sådär, bara kolla Rocky 4 och bara okej, det är dags.
Mm.
Det är perfekt period för det. Det kommer vara snö ute och det är bara...
Men Bloodsport,
ja.
Såg du den svenska versionen först?
Jag vet inte, jag tror inte det. Jag såg när de bryter benet.
Ja.
Ja, var hon klippt bort det i någon version? Eller?
Alltså den svenska versionen är nedklippt typ så här 20 minuter.
Jaha, nej, men då har alltså, jag sett den riktiga.
De har ju klippt ett helt sjok av fighter.
Ja.
Så att den ena, jag tror att det är dag 2, den börjar liksom 10 minuter in i fightingen.
Okay,
de har tagit bort jättemånga scener. Så de har tagit ner när han går ner i split och slår upp i pungen på den här sumo-gubben. Hela det segmentet är borta.
Nej, men då har jag sett den riktiga, det original.
För jag såg ju först den svenska versionen och man såg ju bara att det var så klippt. Alltså den var helt, den var helt demolerad. Men sen fick vi en norsk version som min polare hade styrt upp och den var oklippt. Jag bara, va? Och då hade jag nog sett filmen redan 30 gånger. Sen började jag ju bara se den med norsk text. Hela tiden. Och det är så kul, folk som inte har sett den, för jag brukar ibland när jag skriver till folk eller när folk skriver någonting till mig, då kan jag också ge svaret i text. Okej, USA.
Men sen är det så här, alltså det finns så många best of the best, gillade jag också med Eric Roberts, också feta filmer liksom. Och det finns många gamla kultrullar.
Det finns någon annan också, jag tror han heter Billy Blanks, som gjorde någon så här King of the Kickboxers eller någonting.
Mm.
Som handlar typ någonting i stil med att de gör någon form av så här snufffilmer i Thailand. Fast då är det att de spöar upp folk till död. Så Billy Blanks är the bad guy. Och så är det någon vit snubbe som kommer dit som lär sig thai. Alltså det är ju en sån kickboxer.
Ja, men det var ju lite en så här kickboxer-era med så här American Kickboxer. Och så här fanns ju hur många kickboxingsfilmer som helst. Det fanns så här, vad är det? Ninja Kids och så här...
Det var en kampsportsgrej där. Men annars gillar jag typ överlag Jackie Chan-rullar. Det tycker jag också är rätt coolt. För att han är en häftig individ. Och han är ändå på äkta liksom.
Ja.
Han gör allt själv och har ändå en historia att han har kört mycket streetfights på taken i Hongkong och grejer. Så det är coolt.
Jag ska bara ta upp här, för du nämnde Ninja Kids. Jag måste bara se om det är den samma film som jag tänker på.
Men det är synd att det inte görs såna här renodlade kampsportsrullar längre.
Nej, men liksom verkligen.
Nu ska allt vara så här MMA och det är någon som ska gå en match i MMA. Man bara kör de här old school grejerna. Det är mycket najsare.
Ja, men nu är ju han blivit skit också. Scott Adkins, det är ju liksom 2010-talets liksom kampsportare. Jag har inte sett en enda film med Scott Adkins. Jag fick upp lite ögonen för honom när folk helt plötsligt tyckte att han skulle vara Batman. Jag var så, what? Who this? Men sen hade han ju en liten roll, vilket jag tyckte han gjorde helt coolt i Doctor Strange, som är jävligt ball. Jag ska kolla upp den här filmen med Billy Blanks också bara så att jag kan...
Och jag har en till också, kommer jag på nu, bara börjar hjärnan gå igång här. Men Ong Bak.
Ja, shit, Tony Jaa.
Ja, alltså det där är också så här, det var en game changer när den kom in verkligen och bara wow.
Ja.
Och så vill alla träna thai typ.
Ja, det var tungt. King of the Kickboxers hette filmen.
Okay,
den är gjord 90. Och nu ser jag även att Billy Blanks var med i Lionheart med Van Damme.
Just det.
Så Lionheart
är
också
typ så här, vad säger man, inte någon så här mercenary eller en legionär typ något.
Ja, men exakt, kommer tillbaka till staten och så är det underground fights. Alltså han har ju gjort verkligen många filmer som är i stil med Bloodsport, Van Damme. Det är exakt. Som att bara varannan rulle egentligen.
Ja.
Bara
men det är lite det han ska göra sånt. Jag gillade för sig hans seriösa filmer, gjorde också någon så här, när han spelar sig själv.
Den är skitbra, JVCD.
Precis. Den var också faktiskt jävligt fet.
Eller JCVD rättare sagt. Nej, den är grym. Vet du att jag skickade ett fysiskt brev som jag hade skrivit på penna till Van Damme? Jag berättade
det.
Jag gjorde det. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men det var väl, kan man ha gjort, jag kanske var runt 10-12 någonting. Ja. Och jag var ju sånt löjligt fan av Van Damme. Alltså, det är ju så absurt. Jag lärde mig att gå ner i split på grund av Van Damme och liksom gjorde massa sådana prylar och stod och övade sparka på grund av Van Damme, och jag var sånt fanatisk bloodsportfan. Och jag tror att det är därför jag också fastnade för MMA och inte direkt fastnade för boxning.
Men det är ju hela grejen där, det är olika, alla möts från hela världen och turnering.
Men jag satte mig och skrev ett brev, för jag hade hittat en adress i någon kampsportstidning där man kunde nå Van Damme, så jag skrev ett brev som jag tror är 2 A4-sidor på förmodligen ganska knackig engelska, men där jag då sa att jag tyckte att han var så jävla bra. I 2 sidor förklarade hur bra han var och att jag hoppades på att typ så här, en gång i livet så här, få vara med i en film som han hade gjort. Det var typ så här, min högsta dröm då. Så jag skickar det här brevet, men då går det till någon form av fanclub. Så jag får tillbaka ett svar liksom. Ja, men tack så jättemycket, vi har skickat vidare det här till Van Damme. Han har tyvärr inte tid att svara på alla brev. Och så fick jag då ett foto som var signerat, men det var ett kopierat foto inte en direkt. Nej. Och sen skrev jag då att om du vill ha en riktigt foto med en riktig signatur, då kan du skicka pengarna. Eller då kan du göra det genom att skicka bla 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 bla. Men så jag fick svar från Van Dammes fanclub och jag har kvar bilden, och det var precis innan Double Impact skulle släppas. Så det är ett foto när han är båda rollerna. Double Impact.
Den är fet, men inte sett den. Den måste ni se.
Det var min grej med Van Damme. Jag har fått frågan, skulle du någonsin bli starstruck av att intervjua någon eller träffa någon?
Det är
en
barndomshjälte.
Ja, men Van Damme tror jag. Där hade det nog blivit så här.
Det är klart. Han och Van Damme liksom. Vad coolt.
Han har påverkat min barndom på så jävla många sätt.
Jag tror han har gjort det med mångas barndom.
Verkligen.
Så har Van Damme varit en stor inspirationskälla.
Och det säger ju alla fighters så här. Ja, men Bloodsport. Bloodsport var grejen. Det var där man fastnade. Alltså. Men har du någon mer film? Är det någon mer som du kommer på? För jag tänker ju också direkt såklart Bloodsport. Jag tror till och med att de här finns på streamingtjänsten.
Alltså det finns ju såhär, jag kommer på här, det är ju massa jävla coola filmer liksom. Vad heter den? Only the Strong, capoeira-filmen där med, vad heter
Mark
han?
Mark Dacascos.
Exakt, den är också jävligt cool. Det var ju så här, wow, vad gör de här för grejer? Bara volter och hoppar runt och liksom, och fightas. Och sen, alltså jag gillar våran svenska stjärna också, Dolph Lundgren.
Ja, men det är Rocky 4. Alltså.
Ja, Rocky 4. Och jag gillade den med Brandon Lee. Han gjorde Showdown in Tokyo.
Little Tokyo. Tokyo.
Också cool. Liksom.
Det finns många filmer och det är synd att inte de här finns på typ Netflix eller sånt liksom. Ja. För jag söker oftast på typ med de här skådespelarna dyker upp nya filmer med de här gamla klassiska.
De är oftast bättre, de gamla.
100%.
Det är det som är lite grejen.
Det var ju så de blev stjärnor, alla de här skådisarna. Liksom.
Det är så tragiskt på något sätt med Van Damme också, för han var så nära att liksom så här bryta igenom och bli en riktig actionstjärna, men han fuckade ju upp det själv.
Ja,
han krävde ju för mycket
också,
men han krävde pengar. Ja. Det var ju det handlade om. Han krävde, de gav honom en deal som var x antal miljoner dollar. Och han krävde väl då typ det dubbla och fortsatte stå på sig. Men till slut sa de bara, nej, vi är inte intresserade av att göra en deal med dig.
Det, är
det ledde
är
till direkt
typ,
till DVD för honom.
För de flesta har väl han typ producerat själv, tror jag också, hans filmer, de här Maximum Impact och...
Ja, alltså han har nog varit med på något sätt. Han gjorde ju något åt Universal, Time Cop, Sudden Death. Och så är det någon, jag tror han gjorde men The Quest tror jag är just Universal. Men det var där också han fuckade upp sin egen deal, för de ville fortsätta göra filmer med honom. Men då började han kräva ännu mer pengar. Och han har sagt, jag har lyssnat på otroligt mycket intervju med Van Damme, så jag kan säga att mitt nörderi för honom blev liksom lite kvar. Men han har själv sagt i en intervju där han gjorde att min girighet tog över. Han bara, jag blev erbjuden en bra summa och jag borde bara ha tagit den. Nu istället brände jag liksom min chans. Vad tycker du om hans clinch med Steven Seagal?
Jag tycker det är rätt, jag tycker det är kul. Jag har hört att de hade ju lite något så här tjafs också på någon fest på typ 90-talet eller 80-talet där. Jag tycker det är kul, det är de två, man vill ju se dem fightas liksom.
Ja, tror att Seagal skulle ha en chans?
Alltså grejen är så här, jag tror att idag skulle Seagal ha större chans.
Är det så?
Även hade haft då. Just med tanke på att han har ändå tävlat på riktigt och liksom, så visst det är Aikido, men ändå, han är ju någon sån här polis nu i typ någon delstat i USA. Kommer att jag såg hans reality-serie.
Ja, den där när han står och skjuter i samma hål 5 gånger.
Alltså. Och så här, så jag vet inte. Han har ju lärt alla MMA-fighters alla speciella trick. Så.
Men du har väl sett den när Anderson Silvas träningspolare driver med Steven Seagal?
Ja, jag
inte
tror det.
Inte driver med honom,
nej,
utan de gör narr av honom efter det handlar om härmar honom. Hur han ska göra och gå och slå på nacken.
Like,
men för mig, alltså Seagal är ju lite av ett skämt när det kommer till kampsport.
Ja, alltså.
Men det finns ju alltså så här. Sätter på YouTube, googla Steven Seagal och YouTubea Steven Seagal, för det finns så otroligt roliga historier. Typ när han har spöat John Leguizamo, där John Leguizamo själv berättar vad han gör. Alltså, folk hånar verkligen Steven Seagal. Men det är en kille som tar sig själv på så otroligt stort allvar.
Alltså Van Damme är ju så här, han har en karatebakgrund vet jag. Och sen är han dansare.
Ja.
Det finns ju någon gammal film. Exakt. Och liksom, det är därför han har fått den här
sparkarna
och bara allmänt. Hans kropp är så mjuk liksom, i alla tekniker han gör. Och det är lite mer show, eller vad säger vi? Det är lite mer koreografi och för kameran. Men det, han var ju banbrytande när han kom. Liksom. Det var ju ingen som gjorde sätterna, alltså på det sättet han gjorde det.
Nej.
Och det var coolt.
Ja, jag trodde ju på den tiden att han skulle spöa
allt och alla.
Och det är precis lite så som jag har märkt också att diskussionen är runt Scott Adkins. Att Scott Adkins fans tror att han är så bra på riktigt och skulle spöa många med folk. Bara, fan, det är en actionstjärna.
Sen har du ju som, vad är det, 2000-talets alla de här, med Boyka.
Ja, men det är väl Adkins va?
Ja, det är det. Eller
han är
det?
Med i någon av dem där. Ja. Det är han.
För jag vet att det finns en hel fanbase där. Jag har inte riktigt varit med i den. Liksom.
Inte jag heller. Inte jag heller.
Men, nej, coolt.
Ja, där hade jag börjat växa ifrån det. Så jag lever kvar i nostalgin med Van Damme. Och hur eller hur fascinerad jag blev när han dyker upp i filmen Breakdance. Kommer du ihåg det?
Nej, men det är kanske den filmen.
Han står ju bara där och dansar på en strand helt plötsligt. Vad fan, det är ju Van Damme.
Van Damme kan dansa.
Ja.
Och han gör liksom, vad säger man, odödliga danser.
Ja. Ja, kolla det, kickboxer till exempel.
Exakt, det är det.
Men håller filmerna idag?
Ja, det tycker jag. Alltså grejen är så här, för er som aldrig sett dem, ni kanske kommer tycka det är corniest B-rullen är någonsin sett. Men för folk som levde på den tiden så är det ju ett sånt högt nostalgivärde i de här filmerna. Att det liksom, man är helt plötsligt är man 10 år och bara wow.
jag tycker så här, Bloodsport den har sina löjliga grejer, men den funkar fortfarande. Däremot kickboxen, när jag såg den, var så shit, var den så här tramsig.
Men det jag gillar med alla de här filmerna, det är de här träningssekvenserna, när det är så okej, det är dags nu att träna, så kommer en fet låt och så bara tototom springer om, och liksom då mini training mode, och då bara blir man helt taggad själv och så nu jag måste ut och springa eller något. Så det är liksom där, det är hälsofrämjande att kolla på de här. Det är perfekt. Så ladda upp här inför nyårslöftena med att kolla massa Van Damme och fightrullar här och bara uff. Ja. Nu är det dags att träna hårdare.
Det tycker jag med. Kolla in dem. Om ni inte har sett Bloodsport och Kickboxer, det är två filmer. Det måste se för MMA-fans.
Yes.
Det är därför jag får lite så här, håret reser sig på armarna varje gång Rafael Dos Anjos springer in mot buren, för att han har tagit just kommit i låten från Bloodsport. Det är så, uff! Fan, det här är en kille som har förstått grejen.
Exakt.
Det är den bästa låten man kan gå in till. Du, vi ska köra ett till avsnitt här direkt, och det avsnitt kommer ni kunna höra på måndag. Där kommer vi gå igenom lyssnafrågor. Vi kommer att diskutera lite året som har varit. Ja, sen får vi se helt enkelt.
Kanske lite mera Van Damme.
Men det är inte omöjligt att det blir så. Så vi säger otroligt god jul till er allihopa. Hoppas att ni får det väldigt skönt och härligt med familjen.
Precis, och ta chans att varva ner lite. Ja. Liksom, nu har ni några dagar här och bara koppla av, och för sen sätter ekorrhjulet igång igen. Så
verkligen.
Passa på och njut.
Njut allt ni kan, och vi vill även passa på att tacka så otroligt mycket till alla er som delar podden.
Yes.
Alltså jag kommer fortsätta tjata om det här, men att ni verkligen ska förstå. Det betyder oerhört mycket. Varenda delning, det är rakt in i hjärtat, och det är inget skämt. För då vet vi att folk faktiskt lyssnar på den här podden. Så det är ett litet kvitto på att vi gör någonting rätt. Så fortsätt dela podden, vi uppskattar det.
Så fortsätter vi podda.
Ja. Precis, fortsätt dela, så fortsätter vi kliva in här på de rödaste utav dagar och spela in podd.
Exakt.
Ja. Sista orden här. Tack för den här gången och god jul, kära vänner.
Yes, god jul.
Hej då.
Hej.